Och jag ska dela ett ord om vad är min kallelse? Kan något vara mer dramatiskt än detta? Jag ska börja med att dela lite mina tankar sedan, eller från den tiden när jag var ganska ung som kristen, på 70-talet. Och jag minns predikningar som idag när jag tänker på dem så tycker jag att de skadade mer än de uppmuntrade. Det var liksom predikningar där i stort sett om du inte lämnade ditt jobb, allt vad du ägde, din fru, nej inte fru men på kanten till det. Och överledde den kvällen på eller den dagen på det mötet och sa till Gud, nu vill jag tjäna dig och nu har du kallat mig. Så kunde folk känna att om man inte gjorde det, att man hade ingen kallelse i livet. Och det här är en sak som även idag många kristna kämpar med. Undrar, vad är min kallelse? Vad är det som många kommer och säger, jag vill tjäna Gud men jag vet inte vad min kallelse är. Och jag vet att jag tidigare nämnde någon gång, så där i förbigående, men i tisdags var det väl va, så undervisade jag på UMU. Och då tyckte min fru faktiskt att jag ska tala om det här. Ja, förstår. Så ni ser vilken toffelhjälte jag är. Det är ungefär som den där killen som kom till himmelen och det var två skyltar där. Ena stod toffelhjältar och andra skylten var för de inte var toffelhjältar. Och när han kom till pärleporten så fick han höra att han ska välja sin kö. Och han såg en jättelång kö och tittade på skylten och alla toffelhjältar. Under andra skylten fanns bara en man. Han blev så imponerad av honom så han gick fram till honom och sa, hör du broder, du är den enda som står här, hur har du lyckats? Fråga mig inget, frugan sa att jag ska stå där. Så det är ungefär samma sak här, eller hur? Nej, men låt mig bara säga en sak så här. Jag blev frälst för 40 plus år sedan. Och jag kan säga så här att jag har aldrig upplevt att Gud sa till mig, det här är din kallelse. Jag har aldrig upplevt att en människa kom och sa till mig, det här är din kallelse. Och jag har aldrig under hela mitt liv upplevt att jag hade någon kallelse. Snälla någon. Vilken förvirrad typ. Och ändå tycker jag att jag har tjänat Gud i 40 plus år. Okej. Så vad är det här handlar om? Jag vill gärna dela några tankar och hoppas att det blir till välsignelse och befrielse. Så jag läste redan det här texten från andra Timoteus brevet. Jag ska läsa det en gång till. Det står skrivet så här i kapitel 1 och vers 9. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Det låter väldigt högtidligt, väldigt viktigt, eller hur? Och så säger han vidare, inte på grund av våra gärningar. Okej, jag ska först kommentera det här. Så låt mig få säga först detta. Din och min kallelse, vad det nu än må vara, vi kommer att se vad det är, beror inte ett dugg på vad du och jag presterar, gör eller är medvetna om. Det är väldigt befriande. Och då ser Paulus vidare och säger så här. Utan han har kallat oss genom sitt beslut och nåd. Och då skulle jag vilja faktiskt för en gång skulle använda eller nämna den engelska översättningen som säger according to his purpose, i enlighet med sitt syfte med oss. Och jag gillar det här. Beslut är också, det går åt det hållet, men jag gillar mer det här ordet att han har kallat oss i enlighet med sitt syfte med var och en av oss. Okej, låt oss börja där då. Och sen står det skrivet att och sin nåd som han har gett oss. Och det står skrivet att han gjorde det från evighet. Det finns otroligt mycket i den här versen. Okej, jag nämner fyra saker som finns i den här versen. Det är först och främst så är vi kallade allihopa. Det andra är att det har inget att göra med vår prestation. Det tredje är att den kallelse är i enlighet med ett syfte som Gud har med var och en av oss. Och så säger han att detta är från evighet och allt är nåd. Underbart, eller hur? Då skulle jag vilja gå till en annan fakta eller etablera en annan sanning om det här. I Romarbrevet kapitel 11 så står det i vers 11 och 29 så här. Ska vi se om det är 11 och 29? Ja, det borde vara. Den där kända versen. Och det säger så här. Gud. Här är det. För Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Okej, låt oss tänka nu lite så här. Från evighet, det vill säga innan du är föddes, eller jag ska göra det lite mer realistiskt eller verkligt. Den stunden du är föddes så visste Gud den stunden vad du och jag är till för. Okej, är vi överens om det? Hela vår DNA var uppenbart inför honom. Och det betyder då att när han såg det i den stunden så visste han vad han skulle kalla dig och mig till att göra i detta liv. Och det kommer aldrig att ändras. Den kallelsen, eller syftet vill jag hellre använda ordet, den är evig. Så Gud sa inte så här, nu ser jag den där lilla stojan, men när han blir 40 år då kommer han att mogna och han kommer att bli president för en rörelse. Dessutom så finns ingen kallelse att vara president för en rörelse. Det är vårt påhitt. Men han visste exakt vad han ville med mig. Okej, och då står det skrivet att det, han ångrar aldrig det. Han ångrar aldrig det därför att han vet att det är exakt det som han såg i början. Det är det syftet som finns där uppenbart för honom som han vill uppfylla med mig. I Jeremia 1 och 5 så kommer vi till de där verserna som är väldigt starka och som ofta förvirrar oss. Och som ofta överdramatiseras. Och det står skrivet så här. Gud säger till Jeremia, innan jag formade dig i moderlivet och utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken. Ja, men där ser du stående. Där ser du att det är det som jag inte vet. Är jag profet eller är jag evangelist eller något sånt? Och i Jesaja 49 och 1 så står det skrivet också att han har kallat, jag ska läsa det också, sen ska jag utveckla det lite mer. Hör på mig, Jesaja 41 och 9. Hör på mig, ni kustländer, lyssna ni folk som bor i fjärran. Herren kallade mig redan i moderlivet. Han nämnde mitt namn redan i min mors sköte. Vilka häftiga killar Jeremia och det här andra, eller hur? De är sannoliken kallade och vi andra, vi är bara vanliga som kommer att sprattla som fiskar på torr mark hela våra liv och undrar vad vi är kallade till. Nej. Nu ska ni bli ännu mer chockade. Den här mannen som står här och talar nu, han blev också kallad innan han föddes. Kom igen. Vad bra. Vad bra. Jag ljuger inte. Två gånger i mitt liv skickade Gud människor från två olika delar av världen. Och båda två profeterade till mig och sa så här. Innan du föddes utvalde jag dig. Kära. Det första kom och profeterade det i den stunden när jag var i den djupaste synden i mitt liv. Hör ni vad jag säger? När jag syndade som värst mot Gud. Och var i sånt mörker. Så att jag kunde knappt tro. Att jag var fortfarande frälst, det tvivlade jag inte på. Men att i den stunden tro att någon blev utvald innan du föddes. Det är inte stor sannolikhet att du kan tro på det. Och jag minns när den första personen kom till mig och sa det. Då tänkte jag i mitt stilla sinne, du fattar 6:30. Om du såg vad jag gjorde för en tid sedan, du skulle aldrig profetera det. Eller skulle han? Han kanske som människa inte skulle göra det. Men jag tror fortfarande att Gud skulle säga det genom honom. Därför att Gud ångrar inte sina syfte med en människa. Jag tror att det kan hända så att det finns några här idag också som kämpar med just den här aspekten av ditt liv. Kanske på grund av precis samma sak som hände mig. Att när du var mindre så fick du höra att Herren har kallat dig till något. Eller på något sätt upplevde du att det finns en kallelse över ditt liv. Så hände saker från kallelsen och i din vandring vidare som bara försöker slå sönder Guds syfte med dig. Och då finns bara ett val. Det är att vandra i tro och tro på att Gud ångrar inte sina kallelser. Det som han såg när jag föddes. Och han såg vilket syfte han har med mig och vad han kan använda med dig och mig. Han ångrar aldrig det, annars skulle han ångra att du överhuvudtaget föddes. Okej, det här är min lilla fantasi. Pappa var 57 år gammal, min pappa. Mamma var 42, fredag kväll, ingen tv. Och processen började. Kramades och då blev det där att den där Victory sperma hittade ett ägg. Och det blev en gubbe befruktad i den stunden. Och Gud sa, halleluja! Där är han. Och jag vet hur han kommer att vara. Jag ser hela honom redan. Hela den Ava uppenbart inför Guds ögon. Jag vet att han kommer att vifta med sina händer. Han kan prata så att ingen kan stoppa honom. Eller hur, John? Han kan prata i timmar. Och jag vet vad jag vill använda honom för. Jag vet vad syftet med hans födelse är. Och jag kommer att se till att han ska komma in i det. Och om han kommer in i det som han DNA visar för mig, då kommer han att uppfylla en del av det som jag har med hela mänskligheten. Låt mig få säga då så att ni kan följa lite bättre här. Jag ska definiera vad jag tror kallelsen handlar om. Klass, det är du som är expert på det. Ja, det är han. Bra. Tack, Jonas. Det börjar låta som att någon är åt pizza. Jag ska ge definition för kallelse så som jag förstår det. Kallelsen är, först och främst låt oss bara klargöra att varenda en person som föds har en kallelse i livet. Och utifrån den här boken, ursäkta mig, utifrån den här boken så skulle jag våga säga att kallelse handlar om följande. Kallelsen handlar om att du och jag som personer uppenbarar en del, en aspekt av Guds enormt rika och mångfaldiga personlighet. Guds personlighet är så rik och så mångfaldig att 2 biljoner miljarder människor räcker inte för att uttrycka Gud. Okej. Han har bestämt att genom att skapa människan till sin avbild, att varenda en av oss ska uttrycka en liten del av hans personlighet. Genom vad vi gör, men först och främst genom vad vi är. Så i den här personen finns en del av Gud. Och i den personen finns en del av begåvning som endast denna person som du är och jag är kan uttrycka just på sånt sätt. Okej? Vilken enorm mångfald och vilken enorm rikedom. Så, genom dig och mig vill Gud uttrycka en del av sig själv på den unika personlighet, genom den unika personlighet som du och jag är. Så vad är min kallelse då? Ja, min kallelse är att vara den jag är. Och präglas mer och mer av Kristi kvalitet. Okej, hör ni mig? Av det kvalitet som finns i Kristus. Men inte på Jesus sätt, utan på mitt sätt. Hänger ni med vad jag säger nu? Jesus är människa, Kristus är den smorde. Jesus var en personlighet. Han uttryckte sig på sitt sätt. Han var ingen annorlunda människa. Inte gick Jesus på något heligt sätt så talade såg att han, här kommer Kristus. Nej, jag tror att han gapade, han skojade. Han var precis normal människa. Men allt vad han uttryckte var ett uttryck för Gud i hans sätt att göra saker. Okej, låt oss gå då till, är ni med nu? Där ni. Låt oss gå till Efesebrevet. Jag hoppas att redan det här räcker. Jag skulle kunna säga bara amen på det eller efter det här. Därför är det här det handlar om. Kallelsen är att vara den jag är. Och ju mer jag vågar vara den jag är, präglad av Kristi kvalitet, desto mer vittnar jag om Gud. Okej, låt oss då titta i Efesebrevet 4, verserna 7-8. Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Jag kommenterar det här. Var och en av oss har fått nåd, en portion av en gudomlig kapabelhet att uttrycka någonting av Gud, det var nåd där. Var och en av oss har fått det, hör ni vänner. Det är inte pastorer som har fått det endast. Var och en av oss har fått nåd. Så som Kristus har utdelat. Det här älskar jag. För att den stunden när han såg mig befruktad. Och såg hela min DNA. Hela min personlighet. Jesus i sin visdom. Gud i sin visdom. Visste exakt vilken portion av hans nåd passar min personlighet. Är det inte underbart? Och då sa han, om jag ger honom så här mycket, då är det för lite. Ger jag honom så här mycket, då är det för mycket. Jag ger honom exakt det måttet av nåd som hans personlighet kan bära. Okej, låt mig få bara säga så här. Ni vet att jag gillar att skriva och snart kanske kommer ni kunna få den nya boken in i era händer som heter Gud har ingen kopiator. Underbar, det är det vi pratar om. Gud har inte kopierat fina människor. Vi i västvärlden, speciellt i västerländska kyrkan, vi har en terminologi som jag ibland tycker är så jobbig. När jag hör, de bra ledare borde multiplicera sig själva. Vilken snack. Paulus har aldrig sagt till Gud, multiplicera mig nu så det blir 200 Paulus innan jag dör. Aldrig. Paulus sa bara, följ mig eller efterapa mig så som jag gjorde med Kristus. Inget annat kvalitet, ingen unika personlighet ska Paulus personlighet skulle multipliceras. Så, när Gud såg det, då sa han, det här måttet av nåden, den passar den här personligheten. Okej, när jag nämnde det här att jag gillar att skriva. Jag läser inte så värst mycket böcker och grejer, men ni har väl redan förstått att jag gillar en kille mer kanske än alla andra, och det är Dag Hammarskjöld. Okej. Jag blir otroligt välsignad och deprimerad när jag läser honom. Välsignad blir jag därför att han är så otroligt vist och har en sån underbar förmåga att uttrycka sig, och så blir jag deprimerad och säger, varför kan inte jag uttrycka mig så? Okej, och det är där problemet börjar. För att när Gud såg Dag Hammarskjöld befruktad, Då visste han vilket mått av nåd passar hans personlighet. Och han gav honom det. Om han lyssnade på mig tala, kanske om han var levande och satt här, han kanske skulle sagt, och varför kan inte jag vara så sprattlig som denna stojan? Och det är det här som är problemet, att vi har någon konstig uppfattning om kallelse där vi ständigt frestas att jämföras med andra. Och på det viset egentligen, låt mig få säga det, den sekunden när jag tycker att jag är värre än andra, den stunden när jag vill vara som någon annan, den stunden när den tanken kommer till mig, börjar jag motarbeta Guds syfte med mig. Det var bra, eh? Det var riktigt bra. Och i och med det var det, så ska jag säga det en gång till. Den stunden jag utifrån jämförelse längtar efter att bli som någon annan, den stunden börjar jag motarbeta Guds syfte med mig. För att Gud har ingen kopiator. Och Gud vill bara uppfylla sitt syfte med mig. Okej. Så det står skrivet då att han gav den personen något som han bestämde åt var och en av oss. Och då, vers 8, lyssna nu. Så från början visste han, gav den nåden, och nu kommer ordet därför. Därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människor gåvor. Här finns också några underbara sanningar. Det första som jag vill säga, det är det sista ordet. Han gav människorna gåvor. Det betyder att var och en av oss är gåvor till människor. Hörrni? Varenda en av oss är gåvan till mänskligheten. Och jag älskar där en av svenska översättningar i Romarbrevet 16:5 och Första Korinthierbrevet 16:15. Där en översättning nämner några som har blivit frälsta. Och Paulus säger, låt mig få läsa bara Romarbrevet 16:5. Och det står skrivet så här. Men i den här översättningen används inte just det uttrycket. Men han säger så här. Hälsa min älskade Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt till Kristus. En annan översättning säger, hälsa min älskade Epenetus, som är Asiens första gåva till Kristus. Vackert. Och inte bara vackert, otroligt viktigt. När en människa blir frälst, så ser hela himmelen, Jesus, nu får du en gåva till. Du dog för oss att befria oss och återföra din investering som du lade i oss. Återföra den in i kontexten av Guds syfte med mänskligheten och med var och en av oss. Så vänner, nu skulle man, om man var i en viss typ av kristen församling, så skulle man säga, säg efter mig nu. Jag är en gåva till världen, halleluja, va? Men jag vill inte göra det. Därför att ni inga dockor, inga papegojor. Utan vi är fria människor. Och Guds ande vill övertyga mig om att jag är en gåva till världen. Jag är så övertygad. Nu sitter där en ungrare, en serbiska, en som inte vet vad hon är, en belgrad tjej och en kroatiska. Och att jag skulle nu våga säga att vi serber är gåva till denna värld, då skulle ni säga, hallå, ta det lite lugnt. För att vi vet vem ni är. Men jag vågar säga det. Jag vågar säga att zigenarna är en gåva till vår värld. Jag vågar säga att albanerna är gåva till kroater, även engelsmän och amerikaner och allihopa är en gåva till denna värld. Varje nation, varje folk är en gåva, norrmän också. Harald var inte bekymrad. Varenda en av oss. Och jag tror att det är det här som vi ibland saknar på grund av kanske lite karikaturaktig undervisning som vi har haft. Där på grund av det att församlingen har institutionaliserat så mycket i enlighet med världens föreningars tänkande, så tycker vi att gåvor till mänskligheten är bara de som syns och som gapar och som predikar eller som gör något synligt. Men Bibeln påstår att varenda människa är gåva till mänskligheten. Och det är det där som vi måste först få grepp om och börja tro. Jag är en gåva till mänskligheten. Och nu går jag tillbaka till vad versen säger. Jesus har lagt en viss portion av nåd i mig. Och det måste funka, och det är därför som det står skrivet. Han steg upp i höjden, han tog fångar. Vilka fångar? När han dog för mänskligheten och sen uppstod, så tog han fångar med sig. Egentligen, vet ni vad grundtexten säger? Grundtexten säger, han tog det fångenskapet som håller oss fångna. Det tog han med sig. Genom graven och genom uppståndelse. Och vad är det som blir med en människa som är fånge när någon tar hans fångenskap bort? Vad blir det med människan? Hon blir fri att vara den hon är. Och det är det Jesus gjorde. Därför att en portion av nåden finns i oss. Så när vi föddes så var den där portionen av nåden och vår personlighet. Det var inkapslad i synden. Korset öppnade dörren och sprängde kapsylen. Och den sekunden när uppståndelse tog plats, så blev det möjligt för varenda en av oss att ge fångenskapet till Jesus genom att erkänna hans död och uppståndelse. Och från den sekunden är vi, både du och jag, fria att vara en gåva till världen. Men vad är problemet? Varför så få tycker att vi är gåva till världen då? Jo, men det finns några anledningar. Bland annat, en anledning är den att vi lever otroligt mycket utifrån världens sätt att värdera oss. Vi lever alldeles för mycket efter vad världen säger, hur vi borde vara eller vad vi är. Stojan, har du någon doktorstitel? Nej. Eller jag hade magistertitel, men det tog jag och slängde. Magister i teologi. Tänk om jag sätter på min visitkort Stojan magister i teologi. Jag tror att Claes först skulle säga till mig och säga, hör du, vad har hänt med dig nu? Och förstå mig. Och då värderar vi oss väldigt mycket utifrån värderingssättet att värderas. Och då fångas vi, även att vi är redan fria. Genom uppståndelse. Vi fångas av mindervärdighetskomplex. Som är, mindervärdighetskomplex är en slutsats som jag drar om mig själv utifrån jämförelse med andra. Och det finns bara två slutsatser när jag jämför med andra. Och båda är fel. En slutsats är att jag är värre, som är det vanligaste. Det andra är att jag är bättre, som är också fel. För att, hör mig nu, om jag är en unik person, om Gud har gett unik portion av nåd till min personlighet, hur kan jag som unik människa jämföra mig med något annat? Hallå? Det är en annan sak om det fanns 150 stojan, även om de finns till namn. Så finns de inte till personlighet. Var och en av oss är unik. Det finns ingen mening med jämförelse. Och Jesus har sett oss fria. Och det är det där vi behöver ta vara på verkligen. Tillsammans, när han befriar varenda en av oss från det fångenskapet. Och han tar det fångenskapet och vi vågar vara de vi är. Tillsammans, när han lägger alla dessa miljoner eller hundratals miljoner. Eller miljarder människor som har blivit födda på nytt och lever i den här friheten. Då säger Efesebrevet 1 och 23 att vi byggs in i ett tempel som är uttryck för hela Guds fullhet. Kära Gud. Kära Gud. Vilken tanke. Och det är det här. Jag tror Gud är ute efter. Det här som är Guds syfte med dig och mig. Det här är Guds syfte med Guds församling.
Det här är vad Gud vill. Och det där syftet har han aldrig ändrat. Saken är den att vi på grund av vår ofullkomliga upprättelse så att säga, vi har fortfarande svårt att behandla varandra på det viset. Och så när din stil är inte lik min stil så gillar inte jag dig. Men vem bryr sig om vad jag gillar? Det är vad Gud gillar. Och det är det här som vi behöver igen ta grepp om jag säger så. Okej, låt oss gå till domarboken och titta på en fantastisk text. En av de favoriter för min del. I verserna kapitel 9 i domarboken, verserna 7 eller verserna 8-15. Det står skrivet så här. En gång gick träden för att smörja kung över sig, över skogen. De sa till olivträdet, bli du kung över oss. Men olivträdet svarade, skulle jag avstå från min olja som man ärar Gud och människor med och gå för att svaja över de andra träden. Jag älskar svenskan i det här fallet måste jag säga. Hörrni, skogen, världens skog, söker efter kung. Väldigt berömmande titel. De kommer till olivträdet och säger, hör du är ganska mysig, skulle du vilja vara vår kung? Olivträdet säger, ni är inte kloka. Skulle jag byta ut det ursprungliga, lyssna på mig nu. Skulle jag byta ut Guds ursprungliga syfte med mig, det vill säga att oljan som jag på ett naturligt sätt ger, att jag skulle byta detta för att få någon fåfänglig titel för att svaja över er andra. Aldrig i livet. Hur kan han säga det där? Skulle man inte säga, men hallå, du blir kung över alla träd. Ja, det kan ni behålla. Det är inte Guds syfte med mig. Och nu ska jag vara lite fräck och jag vet att jag trampar på känsligt område. Och kanske någon kan säga, aha, nu går du för långt. Men ni får ta det, jag tror på vad jag säger. Efter 42-43 år som kristen, jag har sett såna underliga grejer. Att människor som har fått en portion av Guds nåd, och de fungerar i den gåva väldigt fint till välsignelse, och ändå så blir de en kung i ett system. De blir ledare för en rörelse och de blir och svajar över rörelsen och deras ursprungliga gåvan dör i dem mer och mer och de blir bara en formell personlighet som egentligen missar hela Guds syfte med dem. Nu ska jag citera min älskade broder, kanske hör han mig nu, Kjell Sjöberg. Jag minns när jag var ung och vi umgicks en hel del. Och jag minns vad Kjell sa till mig en gång. Han sa, Stojan, om du vill tjäna Gud, låt bli styrelseplatser och grejer. Nej, ursäkta mig nu. Jag vet att det finns några som sitter här i styrelserna. Och jag vill bara säga så här, jag tror att det finns de som är födda till det, de ska vara där. Men jag ska aldrig längta efter en position som en bekräftelse för någonting i mitt liv. Det enda jag ska göra är att hålla mig till Guds ursprungliga syfte med mig. Jag ska vara ärlig och säga till er, för många år sedan, jag minns jag var ganska ung. Och det var en broder som sa till mig, du skulle kunna vara ungdomspresident i landet där för hela rörelsen. Och jag tänkte, kära någon, businessklassen och jag vet inte vad, det kanske skulle lyfta upp lite mitt rykte. Va? Så tänkte jag bara när jag hörde det, jag bara kände en sån där magknypa. För att om jag blev det, då skulle jag missa hela Guds syfte med mig. Så går de till nästa träd. De säger till fikonträdet, skulle du bli kung. Och han säger, skulle jag avstå från min sötma och min goda frukt för att gå och svaja över andra träden? Då sa träden till vinstocken, kom du bli, aldrig i livet, sa han, skulle jag avstå från min vinmust som gläder Gud och människor för att gå och svaja Och då gick de till törnbusken. Okej, okay. Har ni undrat någon gång? Så eller jag tittar ibland på naturprogram, eller inte ibland, tittar ganska mycket. Jag är mer och mer och mer fascinerad av skaparen. Men har ni undrat någon gång, är det verkligen Gud och ifall det är han som skapar dessa fula fiskar på 1500 meter djup, som är så fula så att man, om man möter dem i drömmen, så får man hjärtinfarkt? Varför i hela världen har du skapat? Jag menar, det står skrivet i Bibeln att när Gud såg på allt skapat, då sa han att allt var gott. Men den där fisken är inte vacker och den kan inte vara god. De är giftiga till och med. Såg någon liten groda som kan döda människor, så mycket gift finns i henne. Tragiskt är det, det finns människor som har så mycket gift i sig att de kan också döda andra genom sina ord. Men jag tror inte att Gud skapade dessa fula fiskar. Men nu går vi inte in på det. Okej, törnbusken sa, yes, vill ni att jag ska vara kung under mina vingar, annars dör ni allihopa. Och det är det där man ser. När man inte accepterar, hör mig nu, törnebusk har också sin roll. Absolut. Ni vet, en av de dyrbaraste saker i Bibeln, och det är myrolja, den växte på en buske som var det hemskaste av alla. Den var taggig och den var jättejobbig, men den hade det dyrbaraste olja i sig. Myran var ibland dyrare än guldet själv. Och det var myra som var del av smörjelsen för präster i Gamla testamentet. Så vi vet aldrig, även om det utseendet är inte attraktivt, vad som finns där inne. Men om törnebusk var nöjd och sa nej aldrig i livet, han var inte nöjd med sin lott. Och nu talar jag profetiskt här. Du sitter här, nu vågar jag säga, även om jag skulle bara ta, liksom blunda och försöka träffa, så vågar jag säga att några här sitter. Du har ännu inte blivit nöjd med ditt livs lott. Och så länge det där oförnöjsamheten finns där, så motarbetar vi Guds syfte med oss. Någon gång måste jag säga till Gud, okej, okay, jag accepterar mitt lott. Eller min lott. Okej, okay. Jag skulle kunna klaga till Gud hela mitt liv. Varför föddes jag inte som svensk? Men nu när jag har blivit äldre så ser jag tack och lov att jag inte föddes som svensk. Utan tack och lov att lagom tillhör några andra och inte mig. Älskar ni mig? Ja, tack. Okej, okay. Låt oss gå till första Korintierbrevet. Och jag går mot slutet nu. Första gången. Ja. Okej, okay, jag påminner mig sen. Ja, jag vill gå till första Korintierbrevet 7. Lyssna vad Paulus skriver till dem. Han säger så här. Men var och en av er, var och en ska leva i den ställning som Herren har tilldelat honom, så som Gud har kallat honom. Det föreskriver jag alla i församlingar. Blev någon kallad som omskuren, ska han inte ändra på det. Har någon blivit kallad som oomskuren, ska han inte låta omskära sig. Det är ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Var och en ska bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad. Blev du kallad som slav eller jugoslav, så bekymra dig inte över det. Står det i er bibel också? Nej. Blev du kallad som slav, så bekymra dig inte över det. Men kan du bli fri, bli hellre det. Ja, usch, jag blir så upprörd över den här översättningen. Humanistiskt tänkande, mänskligt tänkande. Det står inte skrivet om du kan bli fri, så bli hellre fri. Det står faktiskt tvärtom. Om det inte står tvärtom, så har evangeliet inte mera mening än någon annan religion. Varför säger Paulus, även om du kan bli fri, förbli hellre slav? Vet ni varför? Därför att genom den här texten slår Paulus sönder alla sociala fördelningar som är på ett humant sätt gjorda. Allt! Paulus säger, du är i Guds ögon som en slav. Du är en kung i Guds ögon. Du är kungabarn, du är Guds skapelse. Din sociala titel bestämmer inte ditt värde. Det har Gud bestämt för länge sedan. Bry dig inte om det här sociala fördelning, vem som är värdig, vem som är mindre värdig. Lev ut min värdighet som jag har lagt i dig när jag skapade dig som Guds avbild. Vad är hela friden i evangeliet om jag ser, om jag blev frälst som gatustädare? Nu har vi inte det på i Sverige så mycket, men i våra länder finns. Och jag ser nu, oj nu, jag visste jag frälst, halleluja, men jag måste bli doktor i någonting för att ändå återvinna mitt värde. Jag ser inte, jag tror inte att Paulus sa, förbli bara hela ditt liv. Men egentligen är det som han ser inte, du får inte bli något annat. Men det, om du vill bli någonting annat, så se till att du blir det i enlighet med Guds syfte med ditt liv. Tänk vad vi är drabbade av det här, alla möjliga titlar över en kristenhet. Biskop hit och biskop dit. Och vad är du för? Är du profet? Jag säger, jag vet inte vad jag är. Jag vet vad jag är. I grund och botten. Men jag bryr mig inte om det där etiketten. När du hör mig och ser mig, bestäm själv och bedöm själv vad det är för något. Jag älskar det där. När den där tsunamitiska kvinnan såg Elisa, hon säger till sin man, du, jag märker att det där är en Guds man. Det där är titel som är värdig någonting. Eller hur? Käre Gud. Och inte att sätta massa titlar bredvid vårat namn. Och Paulus säger bara vidare, bry dig inte om du är slav, förbli det. För att låt mig få säga. Får jag fråga, hur många av oss skulle inte vilja vittna för någon kung? Okej? Okay? Är någon? Ja. Eventuellt. Okej. Okay. För att på den tiden kunna vittna för en kung, så behövde du bland annat bli slav. Jag hörde för inte så länge sedan att någon missionär, eller du som berättar, som skulle gå bland ett folk någonstans och sånt där ganska okultiverat folk så att säga. Och för att kunna komma bland de folken att vittna, så behövde han göra något som de gör, som är otroligt emot allt resonemang för våra kulturer. Och den personen gick och blev en slav, tror jag det handlade om, för att kunna vittna för dessa människor. Vad gjorde Jesus? Han blev synden själv, så att säga. Eller tog vår synd på sig för att kunna vittna för oss. Och då säger Paulus vidare. Han säger så här. Den som var slav när han blev kallad av Herren är Herrens frigivne. Och den som var fri när han blev kallad är Kristi slav. Ni är köpta till ett högt pris. Bli inte slavar under människor. Bli inte slavar under människor. Och nu, det där med talanter bara nämna, ni känner till den som fick 5, 3 och 1. Vad var problemet med den sista? Problemet var hans bild, både om Gud och sig själv. Han tyckte att en talent var för lite, och han tyckte att Gud var orättvist som gav honom bara en talent. Men låt mig få säga så här, nu går man på känslig mark här, kanske. Jag tror personligen att Gud blandar sig inte in i min födelse och säger, låt skapa honom så där. Det är genetiskt. Var och en av oss säger, Gud har inte skapat mig och inte dig heller. Det är din mamma och pappa som har skapat dig och mig. Är vi överens? Jag menar, om Gud skapade mig, jag har mycket att bråka med honom om. Säger Gud, det där näsan, kära någon, det är bara tecken på att du inte gillar mig. För att om jag skapade mig själv, så skulle min näsa varit mycket bättre. Och titta på det här håret, Gud. Vad i hela världen är det? Och det här kan jag inte anklaga honom för, va? Men mycket annat skulle jag kunna säga till honom. Hör du, jag är så oproportionellt skapad. Gud blandar sig inte i det. Men vet ni vad han blandar sig? När jag föds, då vet han exakt vad han kan göra med mig. Och det är därför det är totalt meningslöst att sitta och klaga på att jag fick bara en talang. Ja, det enda normala är att ta och använda. Och Gud kommer bli nöjd. För att han sa både till den med fem och den med tre. Och han skulle säga till den med en också. Bra gjort du trogne tjänare. Kom in i min Herres glädje. Vet ni varför jag tror att många kristna lever inte i glädje? Därför att de har inte ännu accepterat sitt lott. Eller sin lott. Och så söker man efter någon speciell kallelse. Går på mötena och väntar på att någon ska komma och profetera. Hör du är kallad till det där. Låt mig få se nu en annan sak som är ganska allvarlig men ganska viktig också tycker jag. När det gäller min kallelse. Så är det jag som måste först vandra i den. Andra kan bara bekräfta den. Ingen annan som kommer från sidorna till mig och säger. Det här har Gud kallat dig. Om det inte finns bekräftelse i mig så kan jag bara säga tack, nej, adios. Jag hade en broder hemma hos mig nu från Kyrgyzstan är han. Han bor i Sverige och är gift med en svenska och de var på ett församlingsläger eller vad det var. Och då kom några ledare i församlingen och tyckte och sa till honom. Du ska syssla under den här dagen, är det olika aktiviteter, du ska syssla med det där. Han sa tack, nej. Jag ska inte syssla med det där, jag ska göra det där och det där och det där. Och då gick han till barnen och lekte hela dagen med barnen och barnen blev galna på honom. Det var som på smöret liksom. De hängde på honom överallt. Och han kände sig som fisken i vatten. Okej. Våga säga nej. Vi är i våra församlingar idag där ledarna bestämmer vad du ska göra. Dumheter. Det är inte pastor som ska bestämma om dig vad du ska göra. Gud har sitt syfte. Och den kloke pastorn, han bara märker vad du ska till, vad du är till för. Pastorn som tar till sig rättighet att bestämma om vad du ska göra, han förstår inte sig på Guds sätt och Guds vägar. Tänk hur många människor i våra församlingar gör vad de aldrig blivit kallade till och de lider och lider och lider. Och de ser så klumpiga ut också, därför att de är inte på sin plats. Som en filosof sa, sätt människa i en miljö där hon inte är till för. Hon kommer att framstå som en klump i allt vad hon gör. Sätt henne i rätt miljö så kommer hon att blomma ut i allt. Okej, jag avslutar med Johannes döparen och sen två citat till. Johannes döparen, när de kommer till honom i Johannes 1:19-29 och frågar honom. Vem är du? Vad är din kallelse? Det är intressant vad han börjar med. Han börjar inte med att säga vem han var. Han börjar med att säga vem han inte var. Han säger, jag är inte Messias. Väldigt viktigt. Vet ni vad? Den mannen var så smord av Gud. Så att om någon kunde bli frestad att tro att han var Messias, han kunde bli det. Det var såna otroliga grejer som hände genom hans tjänst. Han säger, jag är inte Messias. Är du profeten då? Jag är inte det heller. Först när han rensade bland frestelserna, vad han kunde bli frestad till att tro att han var. Först då klarnade det för honom vem han var. Och då säger han, jag är rösten av honom som ropar. Förbered en väg för Herren. Kära någon. Jag sörjer när jag ser i vårt land. Jag ser det ännu en gång. Jag sörjer när jag ser smoda predikanter och allt som tar en formell position i någonting. I den mänskligt skapade kristna strukturen. Och de förlorar totalt sin tjänst. Jag minns för många år sedan vi var i Rumänien. Några av oss. Under Ceausescus tid. Och vi kom till headquarters. Till huvud, kontoret av en stor rörelse, jag ska inte nämna vilken. Där var två män som var ledare för den rörelsen. Det var som komma till spionprövning, så att säga. Men det är en annan sak. Och jag frågade tolken efter, vem är den där mannen? Då sa han till mig följande. Han sa, den mannen var så smord av Gud. Det hände såna under och tecken genom hans tjänst och predikan. Men när han blev president för rörelse så försvann all smörjelse. All. Ska jag lämna min olja, min sötma, för att svaja över andra träd? De som är medvetna om hur Gud jobbar, de ser aldrig ja till en frestande kallelse som mänskligt sett låter och ser väldigt fint ut, men kan förstöra hela Guds syfte med mitt liv. Okej, okay. Avslutar med Galaterbrevet 1:15-16. Galaterbrevet 1:15-16. Och jag vill bara nämna två punkter till som jag tror är otroligt viktiga om vi vill vandra i vår kallelse. Det ena är det som Paulus säger här. Galaterbrevet 1:15-16. Han säger så här. Men han som utvalde mig redan i moderlivet. Okej? Okay? Gud såg i Paulus vad han var till för. Och som kallade mig genom sin nåd. Det är underbart. Paulus säger bara, jag föddes, och när Gud såg att jag skulle bli född, genom sin nåd beslöt han vad jag är till för. Okej? Okay? Han beslöt att uppenbara sin son i mig. Precis samma sak som med dig och mig. Det är Guds kallelse över våra liv. Han har kallat oss att uppenbara sin son genom oss på ditt och mitt unika sätt. Inget annat, inget större och inget mindre. Okej, okay. Och då står det skrivet så här. När han då som utvalde mig och kallade mig, när han beslöt att uppenbara sin son i mig. Okej, okay, låt mig få bara gå sakta nu. Först såg Gud vad Paulus blev till och bestämde sig vilket syfte han hade med Paulus. Sen gick det en tid, kanske 30 år. Paulus gick åt raka motsatta håll i sitt liv. Vänner, det här är viktigt. Istället för att bli apostel så blev han mördare av Guds folk. Och Gud stod där och sa, nämen Paulus, nu ångrar jag vad jag bestämde om dig när du blev befruktad. Sa Gud det? Halleluja. Nej. Även om Paulus var mördare till sin 90:e år, så skulle Gud inte ändra sitt syfte. Därför att syftet kan inte ändras. Syftet kan förstöras, men inte ändras. Och ibland tror jag inte heller att det kan förstöra, som jag ska vara ärlig. Men jag kan förstöra den. Inte Gud. Han sa, när han bestämde det att uppenbara sin son. Lyssna vad han säger då vidare. Då rådfrågade jag inte genast människor av kött och blod. Tack och lov. Inte gick han till Jerusalem och frågade, bröder, vad tycker ni, vilken kallelse har jag? Aldrig i livet. Och det här har kristna frikyrkor eller kristna systemet problem fortfarande idag. Jag har sett under mina 40 plus år att olika kristna rörelser, eller vad det är, kyrkorörelser, de har otroligt svårt med människor med smod av Gud att känna igen smörjelse om människor inte del av systemet. Och då är det inte
Gud som ska ändra sitt syfte, då måste systemet ändra sitt sätt att behandla sådana människor. Och tyvärr så har jag en av mina goda vänner idag som går exakt genom denna situation. Då skulle jag vilja fråga ledare av den rörelsen som de behandlar honom på det viset. Vad säger ni om Paulus? Vilken oprovsmakare, snälla någon, vilken högfärdig typ. Han frågade ingen. Vet ni varför? Därför att när Gud mötte honom, så mötte Gud och levande gjorde hans medvetande. Paulus, du är till för det här. Vandra i det här. Du behöver ingen människa att säga till dig vilken kallelse du har. Men människor som har ögon att se, de kommer att bekräfta det. Och det är det som hände så småningom i Galaterbrevet där i kapitel 2. När både Petrus och Jakob och alla de andra i Jerusalem som var bundna i systemet, de bekände och erkände: Paulus, du har en kallelse, och vi erkänner den kallelsen. Må Gud förbarma sig över oss så att det blir så med oss allihopa. Okej. Okay. Så, det var det. Och då säger Paulus bara: jag rådfrågade inte med några människor. Sen gick han bara och var ödmjuk, absolut. Ödmjukheten är inte att springa runt omkring och söka någon annans bekräftelse. Men det är ödmjukhet att låta sig testa. Så absolut, de människor som är ledda av Gud, de kommer att bekräfta det som Gud har för ditt liv. Men sök inte andras vägledning, utan sätt igång, gör det som du vill göra, gör det som finns i dig. Och det sista punkten, för att kunna överhuvudtaget sätta fötter på min kallelse stig i livet. Och det här är viktigast av allt vad jag säger idag. Så måste jag ha ett hjärta som är villigt att tjäna. Utan tjänarattityd kommer jag aldrig att se min kallelses väg riktigt klart. Det är tjänandet som förlöser resurserna. Det är inte resurserna som kommer, eller jag ska fråga först om de och säga, då ska jag tjäna dig. Nej, det är tvärtom. Om Gud ser en tjänarhjärta, ett tjänarhjärta, då kommer han att hjälpa oss att upptäcka vilka resurser finns till vår förfogande. Vänner, säger Paulus, Korintierbrevet 1:26, titta på er när ni blev kallade. Det är inte många förnäma, det är inte för många stora, ni är enkla människor. Därför att mänskligt talat så var de inte många som skulle blivit kallade. Gudomligt talat så var var och en kallad. Amen, ska vi be tillsammans? Vi ber tillsammans och låt göra så här nu. Jag vet inte, det kanske är onödigt att säga, men det kanske finns någon som behöver förbön. Och du har kämpat just med det här. Och fienden försöker hela tiden bara säga, du vet inte vad din kallelse är. Du. Jag tror att Gud vet, och du bör bara ännu en gång säga: Herre, förlåt mig att jag har blivit insnärjad i alla tyckande, tänkande böcker, det ena och det andra. Jag vill bara stå upp här idag och säga, jag vet att du har sett vad jag är till för. Jag vet att du har ett syfte med mig. Jag vill be om ett tjänarhjärta för att gå vidare i livet, att du får uppfylla ditt syfte med mig. Och om du tycker att det är något som vi ska be för, så ställ dig upp bara där du är och så ber vi en den bön. Christer, du kan börja spela piano om du inte ska själv stå upp. Men du kan stå och spela piano. Okej. Okay. Börja. Det var fantastiskt att de började med en sång. Du har kallat mig. Ni vet, jag tänker också nu, ni vill inte att styra här, men jag tänkte i början på den där sången som vi sjunger ofta, som är fantastisk. Att jag blev född till att tillbe dig. Ni vet den där sången. Kan du den?
Jag kan försöka.
För att det är hela den sången egentligen i hela denna predika. Men innan du försöker, du som bör förbön och vill ha förbön, vill du bara stå och be vi för dig. Ja, Jesus. Inget att skämmas för, förstår ni mig? Det är många som går igenom alla möjliga kamper. Och det är bara om ordet bara rört vid dig. Det är det som det handlar om. Okej. Okay. Ni får fortsätta. Hörni vänner,
vänd dig lite tillbaka, där finns människor också. Och gå bara och be för dem. Mm. Finns två till där bakom som bör förbön, så. Hallå. Finns två systrar till där som bör förbön. En till som ska få någon att be för henne. Kom igen folk. Fader i himmelen, vi tackar dig för dessa syskon. Vi tackar dig Herre för att du i din nåd sett vilket syfte du har med dem när de föddes. Herre, vi ber med hela våra hjärtan nu att din helige ande ska röra vid dem. Att din ande ska röra vid dem, Herre, vid deras hjärta. Röra vid deras ande och levande göra igen det här medvetandet om ditt syfte med dem. Och jag ber speciellt för dem som har blivit utsatta för mänskliga tyckandet och tänkandet över deras liv. Och som kanske talat in i deras liv felaktiga saker. Jag ber Fader nu att du bara tar bort det där fångenskapet denna stund och denna sekund. Och jag ber att glädjen över vem de är som personer och deras personlighet ska komma tillbaka i deras liv på ett underbart sätt. I Jesu namn. Herre, jag ber om allt som är demoniskt, som har försökt hindra dem att bara leva ut sin personlighet och som har ljugit till dem och plågat dem, Herre. Jag bara ber, Herre, att du tar det till fånga nu denna stund och ger dem ett tänkande som grundas i ditt ord, i din kärlek, i din förutbestämdhet om deras liv. Och att du för dem in i den här kallelsen. De vandrar i den kallelsen som är evig. Att de ska genom sin unika personlighet manifestera en del av dig, Gud. Prisar dig för glädjen som kommer över dem just nu, Herre. Att de gläds över det vem de är. Herre, jag bara tackar dig för det. Tackar dig för det. I Jesu underbara namn. Låt oss nu fortsätta att tillbe Gud och prisa honom.